Hörni, varmt välkomna ska ni vara till premiäravsnittet av Lesbisk revy med mig, Therese Sandin, och Moa Svan och Pernilla Hammargren. Hej på er!
Hej, hej!
Hej, vad härligt, vad härligt. Hörni, det här är ju första avsnittet. Vad ska jag säga? Vi ska göra en djupdykning i lesbisk kultur. Eller ytlig dykning. Jag är inte jättebra på att dyka, så att jag håller mig på mainstream-nivå, så att säga. Men jag tänker att vi kanske ändå ska låta... vi ska låta lyssna för att lära känna oss lite grann. Så att Moa Svan, berätta lite om dig.
Ja, jag kan berätta om mig. Jag är komiker, precis som du, Therese och Pernilla. Senaste stuppen jag gjorde handlade om medeltiden och lesbisk kultur, vilket man kan tänka inte går ihop. Men om man är logisk, lesbiska på medeltiden måste ju ha varit nunnor, så att jag hittade en ingång även där.
Ja, det är ju perfekt. Och Pernilla Hammargren, hur berätta lite om dig.
Alltså, jo, hej. Jag sitter och bara stirrar på micken, men det går bra. Är det inte något... Jag är så rädd att jag ska råka stänga av den. Okej, jag är den mest ovana vid det här. Jag är...
Ovan med det lesbiska,
nej,
eller?
Nej, det är ju... Jag är den mest vana lesbiska... Nej.
Ja, jo, men det är du faktiskt.
Du har flest lesbiska år... bakom dig,
ja.
Av alla oss tre.
Så är, ja, det. Så är det. Jag,
senior lesbian, that's,
ja,
you.
Ja, det är jag. Men ni är säkert... jag är äldst i gänget. Vem är jag? Jag är också komiker som ni. Men just nu så jobbar jag inom vård och omsorg. I ett gruppboende mest. Det har jag gjort sen vi inte kunde gigga. Jag har drivit Stand Up Yours. Det här är sjätte året, fast det här året har vi gjort något. Nej.
Men det räknas ändå.
Det räknas ändå. Vi räknar det. Hör ni det där blipet förresten?
Nej.
Nej, vad bra. Det är min dator. Jag sitter så här på helspänn från allt som blippar och... kan gå fel.
Det här var nog världens längsta och mest innehållslösa presentation, tror jag.
Nej, den innehåller väldigt mycket. Ja. Du är alltså lite ny på det här med teknik, Pernilla. Ja. Det är väldigt fascinerande. Vi har inget beep.
Nej. Bra. Jag har också tejpat fast mig själv. Skit i det. Jag...
Har du tejpat dig själv?
Nej, jag har tejpat fast sladden i... Ja, jag vet inte. Nej, det är bara i datorn. Mm.
Jag föreslog ändå att du skulle tejpa i ditt ansikte också, bara för att...
Men du,
för vi sitter ju på Zoom och ser varandra, så att det är ju liksom, det hade kunnat tillfört oss någonting.
Hejsan svejsan, jag började med stand-up 2006. Ja.
Ja. Men tack snälla, vilka spännande presentationer, väldigt olika i karaktär kan man säga. Jag då, Therese Sandin, också komiker och Baby Spice lesbian. Intern skämt med Moa Svan. Nej, men ganska nyligen utkommen. Har levt i hemlighet som bisexuell i många år. Och nu har jag insett att jag har ju ändå tagit till mig väldigt mycket lesbisk kultur genom åren. Jag pluggar filmvetenskap, vilket gör att jag kan vara en besserwisser när det kommer till film, vilket är jättehärligt. Men jag får inte så många kompisar på det, tyvärr. Jag är bara jätteglad att vi äntligen börjar komma igång med den här podden.
Skoja inte, för att, hur länge har vi uppstart?
Ja, men det här, väldigt lång uppstartsperiod på, ja, det är ju nästan ett år kanske. Eller något sånt, sen vi började prata om den här idén.
Absolut. Skitsamma. Vi hade ju tänkt börja prata om den här tv-serien Feel Good. Men den har ju hunnit... Den kommer få en fjärde säsong innan vi har kommit igång. Nej.
Det hade ju varit underbart om det var så.
Men det hade det. Det finns bara en säsong, tyvärr.
Än så länge.
Jag tyckte det var härligt när du tipsade om den serien, för att jag tror du skrev på Instagram, Pernilla, May Martin, Moas lookalike. Och sen var du tvungen att lägga till, ni är lika, fast alltså inte på alla sätt. Och så kollade jag på serien och hon är ju, har ju narkotikaproblem. Så att, jag var väldigt glad för det tillägget.
Nej men ja. Alltså, det var precis när du börjat kolla, då, i och för sig, jag anade kanske att hon hade något problem, men ni är extremt lika utseendemässigt, det var det. Och sen... ganska, sen började med knark och inga kläder och ditten och datten, strap-on.
Sorry, knark och inga kläder.
Ja, jag tipsade en annan kompis, Helena Sandström, och hon var lite sådär, ja men du är ju hon mig och jag är ju hon den här kvinnan som röker cigg och dricker kaffe. Och det var också lite som att jag bara, men vänta med att avgöra det. Du får se några fler avsnitt först.
Titta lite till.
Och hon, som hon blir bundis med på AA-stället.
Ja.
Ja, jag älskar henne. Det är så bra karaktärer.
Mm. Nej, men man känner ju igen sig i dem. Och sen blir ju serien mer och mer flippad hela tiden.
Mm. Ja.
Ja. Det är kul.
Ja, det är det.
Men den pratar vi om en annan gång, eller hur?
Ja, eller så, nu fick vi ändå prata lite om den, så att nu har vi fått det lite ur systemet, så kan vi prata om det någon annan gång. Men Feel Good i alla fall finns på Netflix för de som håller på med sånt. Det här avsnittet så tänker jag att vi ska få bara köra lite sådär, att ni ska få berätta vad för lesbisk kultur som har betytt mycket för er någon gång i livet. Det kan vara en film, det kan vara en bok, det kan vara en teaterpjäs, det kan vara en tavla. Det kan vara precis vad som helst som går in mer eller mindre kreativt också in under parollen kultur. Så jag tänker att vi kanske börjar med Pernilla. Berätta, vad har du påverkats av för kultur här?
Det där är en sån gigantisk fråga. Man påverkas ju hela tiden, men jag gick lite way back till när jag var jätteung. Eller vad var jag?
Lesbien.
Ja, verkligen. Och det var ju en tid... detta har jag skämtat lite om i min show Homo Alone. Som faktiskt idag fyller... Det var 3 år sedan jag gjorde den. Eller den fyller 3 år, jättekonstigt. Jag har ju bara kört den typ 5 gånger. Jag kanske tar upp den. Men jag pratade om det redan då. Ett viktigt kulturställe för mig när jag var tonåring. Jag trodde ju typ att jag var lite ensam lesbisk person i hela världen. Eller queer person. För jag bodde i en liten håla utanför Stockholm. Eller håla som heter Järna. Men ett ställe som var viktigt för mig, det var biblioteket. Kan det vara kultur? Det är väl kultur? Eller, jag menar,
det är jättemycket kultur.
Det är supermycket kultur.
Särskilt lesbisk kultur, tänker jag.
Ja, men alltså jag kunde ju gå runt där. Alltså jag hade nog inte ens formulerat så här, jag är lesbisk. Men jag var bara jättekär i en tjej i min klass. Och letade liksom efter någon bok eller någonting som skulle gripa tag i mig. Och då var ju liksom, då fanns inte internet. Så då var ju typ, bibliotekarien var ju så här sökmotorn. Det var ju typ Google.
Kan inte du ge oss en historisk kontext här? Vad snackar vi för årtionde?
Vi snackar om mitten av 80-talet eller slutet av 80-talet. Alltså internet, jag skulle precis googla det idag så glömde jag det.
Skulle när du googla på internet?
Skulle googla. Men när kom internet? Det måste ju ha varit typ så här 95 eller?
Ja, det kan
96.
Stämma.
Ja.
Det är väl också lite olika för olika personer också hur man har haft tekniken i sitt liv, tänker jag.
Ja, ja, ja. Och var man är. På vissa ställen har det ju inte ens kommit än, säkert.
Men de hade ju någon slags, jag vet inte, där jag kommer från handlar om ett projekt. En period att alla skulle ha en hemdator och så fick man liksom betala en månadsavgift och sådär.
Ja, just det.
Och sen fick man ju på skolan och... Men jag kan tänka mig att det där inte har varit samma för alla och över hela landet, utan att det har varierat.
Ja.
Men du vill ha liksom så här the first step.
Nej, men jag kommer ihåg, det var 90-talet, typ mitten av 90-talet kommer ihåg att min...
Du sa 80-talet förut.
Ja, men alltså när internet kom, skit i det. Då hade jag ju läst någonstans att Karin Boye var lesbisk. Det här är ju skämtat om liksom förut, men så jag kunde liksom bara gå till biblioteket och leta efter Karin Boye och typ så här bläddra så här böckerna, men det var ju bara dikter. Så
ja, du hittar inte bara så mycket lesbisk content.
Nej, inte så
liksom uttalat hur man har tjejsex.
Nej, men det kan, ja. Oj, ja. Vad var det jag letade efter?
Du säger tonåring, vad tänker du liksom? Tänker du så här 13 eller 19? Det är ju ganska stor skillnad.
Ja. Nej, men jag var nog typ 16. Mm. 15, 16, 17 kanske. Ja, och typ står vi Karin Boye i bokhyllan och bara Karin Boye.
Men då har du ju din kultur, det är ju Karin Boye då alltså.
Ja, på ett sätt faktiskt. Sen läste jag hennes dikter jättemycket och bara kände igen mig supermycket. Så.
Jag tänker nu skulle att det också var ett bra sätt att träffa andra lesbiska på och hänga i biblioteket vid Karin Boye-hyllan.
Vet ni, jag var faktiskt helt ensam där vad jag minns det.
Du var det.
Men
det kanske var andra som såg dig.
Exakt. Ja. Men bibliotekarien var väldigt gullig. Fast hon var ju äldre, mycket, mycket äldre. Men hon tittade alltid så snällt på mig. Det här kanske fanns något.
Åh, så har du missat den chansen.
Nej, men alltså jag tyckte hon var typ så här 70-80 år. Men det var hon säkert.
Ja, hon var säkert 50.
Eller 35, som jag har...
Gud.
Läste på en tråd på Facebook igår att det är åldern då man blir en tant. Jag bara, okej.
Okay. Ja, men det kan stämma om man är lesbisk.
Ja, okej. Okay. Ja.
Eller jag vet inte. Ja, skitsamma.
Ja.
Nu skulle jag börja prata om mina stickningar igen. Men vi skiter i det.
Men sen skulle jag säga, sen hörde jag, det fanns ett P3-program som hette Eldorado. Men som var ganska så här... vad ska man säga, ett väldigt speciellt egensinnigt program med Kjell Arlinge. Och ja, men lite så här konstnärligt P3-program, det låter ju helt whack nu. Då pratade han om en lesbisk film, en morgon om mina, jag liksom bara froze och spetsade öronen. En lesbisk film som heter Desert Hearts. Då blev ju så här, och då kunde man ju inte liksom bara, man kunde ju inte streama, jag kunde inte ens skicka efter. Men så mitt hopp gick till liksom, jag bara... Han beskrev den sin, här är senare, alltså det här, den här köpte jag kanske 10 år senare. Och det betyder ju asmycket för mig, bara höra att det fanns en lesbisk film. Och några år senare så gick den på TV1000 som var typ så här den första, fan jag låter ju som berättar om mitt liv på 1800-talet. Men alltså då gick den på TV1000, det var den första typ så här kabelkanalen och vi... Man kunde få in den lite så då. Vi hade ju såklart inte kabel. Vi hade ju typ en svartvit tv. Min mamma var lite så antroposofisk. Men det var så här brusigt. Så kunde jag liksom se. Det var så stor händelse att den skulle gå på den. Och jag satt liksom och väntade. Och när jag äntligen hade fått kunna se den. Lite så här. Det var så här grynigt. Ni vet när det är så här skit. Kommer ni ihåg när det var så här dålig bild? Men man ändå kunde se kabel. Och när jag äntligen kunde se... lite grann. Och min mamma var på jobbet. Det var så sent en kväll. Och sen kom hon hem typ en halvtimme innan den slutade. Och det var så jävla jobbigt. Jag var tvungen att stänga av så här skitsnabbt. Sorgligt.
Ja, men kan du berätta lite kort vad den här filmen handlar om?
Ja, jag kanske är för långrandig. Det handlar om Desert Hearts. Den utspelar sig på 50-talet. Det är en äldre kvinna. Och jag tror, jag vet inte om hon säger i filmen att hon är 35. Men hon ser så här jättetantig. Nej, man kanske var 45. Hon åker till Reno för att på 50-talet, är det här 50? Jo, det måste vara. Då kunde man inte bara skilja sig i alla stater, utan man kunde skilja sig i Reno och då var man tvungen att vara där i 6 veckor. Hon hade ett kärlekslöst förhållande till sin man, åker dit och bor på en farm där den här unga tjejen, hennes mamma driver den här farmen och hyr ut rum till kvinnor som vill skilja sig. Och de finner ju varandra och börjar åka runt på dans. Och...
vilken dejtingtjänst för hennes dotter.
Verkligen.
Att det kommer en friare var sjätte vecka.
Dottern är så här, hon är så här wild and crazy, jobbar på ett kasino.
Ja, just det, ser man på de här korta sportsen.
Wild
and crazy in Reno.
Wild and crazy. Ja, men jag blev ju helt knockad av den här filmen.
Ja, så att du, det är tips och försöka hitta Desert Hearts.
Ja, men faktiskt, streaming. För nu finns den, jag tror på Amazon, de har liksom restored it, gjort den lite uppfräschad. Jag såg igår på YouTube en intervju med regissören som heter Donna Deitch. Ja, och de ska göra en del två.
Spännande.
För att de, jag ska inte berätta hur det slutar, men ja, det tar vi
de får lite varandra. Blir de får varandra och blir lyckliga.
Hon, regissören ville ju göra en film där de lesbiska karaktärerna inte tar livet av sig i slutet. Eller blir ihop med en man. Det var ju ganska ovanligt. För den här kom ju 85. 85, då dog ju alla lesbiska en ond död, typ.
Ja, just det.
Ja, blev skjutna eller något liknande. Eller gifte sig med en man, blev kär en man, högst flux, skitkonstigt.
Eller kär.
Kär.
Bunny ears.
Men då började, tycker inte vi om.
Nu började jag tänka på Basic Instinct, som också var en sån stor film på 80-talet. Jag vet inte vad som hände med Sharon Stones karaktär. Jag tror hon blev hackad med en ishacka. Jag vet inte.
Jag men säga? Dog hon? Dog de?
De här dör inte. Nej, får jag spoila det i alla fall?
Ja, det tycker jag.
Det blir, man får spoila. Det blir så... Men det är så här lite, det är ända in i det sista hur det ska gå. Det är såklart skitmycket homofobi, det bara i Reno.
Ja, men vad härligt. Då kände du att nej, men det finns andra som jag, även om de har jättekorta jeansshorts.
Det finns andra som jag i Reno.
Ja, vad härligt.
På 50-talet kände jag.
Ja, men och det är bra.
Fortsatte vara as ensam. Nej, men ja.
Ja. Men Moa då?
Jag tänkte att jag vill höra vad du har att säga först, Therese.
Okej.
För att jag hade lite bibliotek jag med, så då känns det tråkigt.
Ja, ja, ja.
Hoppa till dig.
Du tänker att jag läser ju inte böcker, så att det är lika bra att bryta med. Nej, men jag funderar lite på så här, första nyfikna, trevande kulturyttringarna, eller så, man liksom söker sig till. Och det var ju ganska sent, men när jag kan ha varit 22 eller någonting, började hänga på Cruiser, QX sida, som var då som en liten dating-variant typ för HBTQI-personer, fast mest för karar. Men då hängde jag lite där och så lärde jag känna en, och vi blev jättebra kompisar, hon och jag. Och hon hade ju stenkoll på lesbiska filmer.
Hade hon kommit ut då?
Ja. Gud ja.
Så hon hade liksom flickvän och sen var ni två, nej, så att säga, kompisar?
Nej, hon hade inte flickvän då. Hon var singel och hade väl flyttat till Stockholm ganska nyligen. Mm. Så det var väl lite det också, att hon inte kände så många. Men hon i alla fall tog mig lite under sina vingar och berättade för mig vilka lesbiska filmer man kunde se. Så att då tittade jag ju på, ja, men jag försökte ju kolla i kapp lite det som fanns. Den här Desert Hearts har jag ju missat. Men däremot så var det ju, ja, men tittade ju på But I Am a Cheerleader, Tipping the Velvet. Och vad heter alla de där filmerna där folk tar livet av sig? Och sen Boys Don't Loving Cry. Annabelle. Ja, men det var ju lite senare, tänker jag, att den kom.
Okej.
Okay. Ja, jag vet inte. Men,
tid är det här?
2006, 7, 8 någonstans kanske, tänker jag. Ja. Men då i alla fall så började jag lite sådär få upp ögonen för och började leta efter lesbiska filmer och lesbiska böcker. Och då hamnade jag ju, blev jag ju tipsad om Mian Lodalen och läste Smulklubben. Läste jag och kände att nej, men det här är ju väldigt kittlande ändå. På något sätt. Väldigt härligt och kittlande. Och sen också då de här lesbiska filmerna då med de här sexscenerna som ju är gjorda för att rikta sig till heterosexuella män kanske också. Lite orealistiska.
Vilka filmer då?
Nej, men generellt lesbiska sexscener i film som inte är gjord av kvinnor för kvinnor. Det finns ju liksom en Hollywood-variant av en lesbisk sexscen som man kanske inte riktigt kan relatera till om man faktiskt själv har haft sex med kvinnor. Jag gick ju in och analyserade det här i min första uppsats på filmvetenskapen. Så då var jag ju tvungen att titta igenom på YouTube sökte på lesbian love scenes. Och sen så fick jag ändra sökord. För det var inte
när man måste titta på det. Det är ju jobbigt.
Ja, men det blev lite... Det blev, man bara trycker ihop det för att liksom hitta de här... den här lite dämpade belysningen. Eller dagsljus. Och det, allting går så långsamt. Och det är så ömma kyssar och...
Men nu är ju du kritisk när du är äldre. Ja. Var du kritisk då? Eller
nej,
vad
då var jag bara upphetsad.
För att But I'm a Cheerleader är ju inte gjord av någon snubbe. Det är ju en Jamie Babbitt, va? Och Clea Duvall som spelar i den kom väl typ själv på att hon också var gay, tror jag. I samband med den filmen. Och hon har ju regisserat den här nya julfilmen med Kristen Stewart.
Just. Sen är det väl hon, Natasha...
Ja, hon som är med i Orange is the New Black.
Ah.
Men den tycker jag ändå var väldigt bra. Eller det var ju så här en rolig, en komedifilm verkligen. Att det inte heller behöver vara en dramafilm med lesbiska karaktärer. Och just då hamna i det där igen, hur svårt det är att vara homosexuell och komma ut. Och att det är så många hinder där. Utan här, ja, väldigt mycket hinder men också väldigt mycket humor.
Mm. Nej, men... Ja, de övervinner ju hindren.
Ja.
Och det är ju ganska härligt. Precis. Om man själv ser hinder, att man kan se en film där någon övervinner dem. Jag tror att jag tyckte den var häftig.
Ja, men jag gillade den. Inte RuPaul med den? Och spelar den här tränaren på...
Ja! Är det han?
Ja, för mig det. Nej, men så att det är väl lite det. Och sen fucking Åmål såklart, som ändå kom med en smäll när den kom. Och jag vet inte, jag upplevde lite när den kom att det var lite av en revolution för lesbiska i kulturen. Eller liksom att se lesbisk content. En svensk film med lesbisk tema som också handlar om ungdomar. Det var ju lite, tyckte jag då när jag växte upp, att det blev lite så. Ja, men de man visste i Sverige som var lesbiska var ju typ Eva och Eva. Och då var det lite härligt, även om nu fucking Åmål är gjort av en man och ingen av karaktärerna i filmen också i verkligheten är hbtq-personer, så blev det ändå lite sådär. Så den tyckte jag ändå var lite härlig när den kom.
Jag skulle verkligen vilja se, de har ju gjort en scenversion av den uppe i Umeå, tror jag.
Japp, Sundsvall. Och den går faktiskt att streama. Jag kan skicka länk till er sen, yeah. Så kan man streama den för 79 kronor. Ja, men Moa?
Ja, alltså jag har ju mitt tidigaste första kulturintryck som var viktigt, det var Tipping the Velvet av Sarah Waters.
Just.
Den tyckte jag var jättebra och jag läste den på engelska också.
Uh-huh.
Sen kom ju den på en svensk översättning som inte är jättebra faktiskt. Men det tyckte jag kändes som en stor grej. Och jag vet inte riktigt hur många grejer som man liksom ser eller läser som ändå får en att inse någonting. Men jag tyckte nog att Work in Progress som kom förra året på HBO faktiskt igen gav mig någonting helt nytt.
Mm.
Att jag kände så här, shit, wow, jag har sett någon på tv som känner något eller tänker någonting som känns som jag. Och det har inte hänt på väldigt länge. Så jag tror egentligen att de två känns i alla fall nu som så här viktiga kulturinslag.
Men då bara för att lite så, vill du berätta lite kort om Tipping the Velvet? Den har du läst den, Pernilla?
Ja, den är fantastisk.
Ja, jag har inte läst den, jag har bara sett den här filmen. Som, ja.
Ja, den,
så lite kort om handlingen.
Alltså det handlar ju om en ung tjej som blir förälskad i en music hall-stjärna, Kitty.
Mm.
Och när de är och gästturnerar liksom ute på landsbygden. Och hon ser den här föreställningen om och om och om igen. Och den här Kitty uppträder som en male impersonator. Och har liksom kostym och sådär. Och hon spelar pojkroller. Och sen efter ett tag så blir den här unga tjejen Nancy, hon får ju då hjälpa till och hon får vara med. Och hon flyttar till London, de blir ett par, de uppträder tillsammans. Och sen bedrar ju den här Kitty, Nancy till slut, med deras manager.
Det är så jobbigt.
Och lämnar då Nancy för den här mannen. Och då hamnar ju Nancy liksom i ett limbo. Tror jag också att själv funderar över sin egen identitet. Så att hon kommer väl på att hon gillar tjejer. Det finns ju... massa destruktivitet i det, men det slutar också i någonting som liksom kändes mer snällt, som jag tror att jag tyckte om.
Ja.
Och jag tror också att jag på ett tydligt sätt förstod vikten av att stå upp för sig själv. Därför att det var skildrat på ett sånt sätt att man förstod att Kitty och Nancy älskar varandra. De ska vara med varandra. Och en av dem vill hellre vara straight, för hon vill passa in. Så upplevde jag det. Mm. Så att jag såg ju på ett tydligt sätt att så här, då förlorar man allting.
Just det.
Man måste välja. Och det är ju Nancy som är huvudrollen, så att hon, hennes val får man ju se. Så att det gjorde ett stort liksom, intryck på mig i alla fall. Mm. Att hon mötte på den svårigheten och någon som inte ville välja samma grej, men hon gjorde det själv i alla fall.
Ja, för att det är ju också lite vanligare att man kanske får följa Kitty utveckling på något sätt i film, det här med att gå tillbaka till, gå till att börja träffa en man istället för att det är lite lättare och,
eller? Men det är så roligt att du säger det, för att jag har ju alltid identifierat mig med Nancy,
ja.
Så att min uppfattning om lesbisk film är ju precis tvärtom, att jag uppfattar att lesbisk film alltid är utifrån Nancys perspektiv, att, men det kanske är det som jag tar in, det kanske är det jag ser, men jag tycker ju att Feel Good till exempel, nu är det en ny humorserie liksom, men det är ju också berättat ur liksom perspektivet att det är hon som egentligen har kommit på att hon vill vara med tjejer som är huvudrollen.
Ah,
och sen
jo.
Är det hon som tvivlar och hon som kanske hellre vill ha en kille, man vet inte riktigt.
Nej,
det är hon
det är
som är liksom den andra karaktären som det spelas emot.
Ah. Nej, du, det har du rätt i.
Men jag menar att det här är säkert en liksom en upplevelse som man har, alltså så här, Imagine Me and You med Piper Perabo och hon från Game of Thrones skildras ju ur en i starten straight kvinnas perspektiv och där hon träffar en lesbisk
just
som
det.
Har varit med tjej förut.
Mm.
Så att den varianten finns ju, men för mig är inte det samma intryck, utan
alltså,
jag identifierar mig med den här, snarare den här Nancy-personen.
Ja.
Sen är ju det liksom likt mig Martin på många sätt. Hon lever ju ett väldigt destruktivt liv som jag inte alls kan relatera till, såklart. Men
vänta, vem är Nancy?
Man kan se det på ett symboliskt plan. Heter hon inte Nancy? Säger jag fel?
Nej, men vem är Nancy? Alltså, vilken pratar du om nu?
Jag ska hämta boken.
Ja, du pratar om Tipping the Velvet.
Alltså, jag beter mig ju som att Tipping the Velvet också är en, liksom en lesbisk klassiker.
Ja,
som
men det är det ju.
I likhet med Desert Hearts.
Ja,
det är det.
Jag tänker att många har sett det för att den är på svensk översättning, vilket är liksom, alla är inte det. Sarah Waters är en berömd författare. Hon har fortsatt skriva böcker efter det. Den har också filmatiserats på BBC och den har också varit tillgänglig i Sverige. Så att jag utgår från att så här, everybody knows this.
Jo, men det,
men
det
man kan verkligen schabbla ihop namn.
Så jag kommer bara inte ihåg vad de hette faktiskt. Kitty kommer jag ihåg.
Ja, det är för att hon säger, oh Kitty.
Hon var så snygg i serien.
I should die if you don't touch me, Kitty. På baksidan står det. A saucy, sensuous and multilayered historical romance. An unstoppable read, a sexy and a picaresque romp.
Tänker...
Nan King, hon kallas ju för Nan.
Ja, just det.
Jag tänkte att det var short för Nancy.
Ja, men det låter ju som att det skulle kunna vara.
Och så heter hon ju då Kitty Butler, vilket är ju jättesmart eftersom att Judith Butler vid den här tiden såklart redan har kommit ut med Gender Troubled. Det fattade ju inte jag när jag läste Tipping the Velvet, men det är någonting med efternamnet Butler som känns väldigt så.
Ja.
Och att hon var en male impersonator.
Ja.
Det är lite roligt.
Får jag bara säga en helt annan grej. Är det inte lite så när lesbisk kultur ska säljas att det blir så här? Jag tänker på Desert Hearts. På baksidan står det med stora bokstäver. Daring, erotic, touching.
Ja. Ja då.
Det ska alltid vara liksom. I en vanlig straight film hade det där varit bara helt normalt. Det är romantik. Här bara hot, intimate.
Men det handlar ju också om att nå både, tänker jag då, alla lesbiska som söker efter lesbisk film som då kanske också bara lite så här vill veta att det faktiskt kanske finns en sexscen eller lite hett en Johnsy innehåll i en film, men också då till mainstream folk som tycker att det ändå är lite kittlande med tjejsex och den här handlar inte om två lesbiska som går på ett bibliotek utan den handlar om två som blir kära och kåta på varandra.
Ja, men det är...
Frågan är ju då om, jag vet inte, det här mainstream-communityt, om man verkligen är en straight tjej då som sitter och kollar på det här och blir helt upphetsad. Det kan man ju fråga sig.
Mm.
Så att det är väl också en väg in. Men jag tror inte att jag stördes av det. Men jag tror att jag hade nog en känsla av att den var lite så här hemlig och lite så. Mm. Men det är ju för att jag också upplevde att i början av 2000-talet att lesbisk kärlek var lite hysch-hysch och lite spännande och så. Att det var någonting som man höll hemligt. Så att det talade ju också till mig eftersom att det var hemligt för mig. Jag skulle aldrig prata med någon om det då. Mm,
just det. Ja, men det var väl ändå ganska olika ingångar i det här. Och om ni ska liksom välja en gren av kultur som ni känner att ni gärna tar del av, kan ni liksom så, för jag kan ju känna att så här, den kulturen som tilltalar mig mest just nu är ju framförallt film, men det är ju också för att jag pluggar filmvetenskap och alltid har älskat film väldigt mycket, så det är väldigt tillgängligt för mig, film och tv-serier, men också stand-up har ju börjat verkligen försöka hitta fler och fler lesbiska kom. Men vad liksom, Moa, du tycker ju om att läsa böcker väldigt mycket.
Ja, nu läser jag ju för sig mer facklitteratur snarare än skönlitteratur. Mm. Men jag har också blivit, alltså när jag läste till exempel då Sarah Waters som 18, så var det ju häftigt att det var två tjejer som fick varandra. Och nu är ju inte det en nyhet för mig längre, så att jag är ju mycket, mycket mer kräsen. Mm. Jag är inte jätteintresserad av de historierna. Jag är mer intresserad av historier som skildrar mer ett liv som ser ut som mitt på något vis. Mm. Och det senaste av det som jag tycker, och det är ju Work in Progress, jag tycker att det är de här tv-serierna, men att det är en komiker som har gjort den såklart. Mm, så att du har rätt i det. Det finns ju en överlappning i det. Jag tycker ju Hannah Gadsby, australiensisk komiker, också är väldigt duktig och rolig. Mm. Men jag känner mig inte riktigt, jag kan inte riktigt identifiera mig med hennes alltså lesbiska identitet. Där känner inte jag riktigt att så här, det är inte riktigt jag. Nej. Eller så. Utan jag tyckte nog mer att jag kände igen mig i den här Abby. Även om jag inte heller är precis som hon. Ja, men jag vet inte, jag ska beskriva det, men jag tror att jag tycker att det känns viktigare att hitta trovärdiga kanske snarare.
Alltså, får jag säga någonting
om av människor som är mer komplexa. Ja.
Work in progress, alltså nu, jag måste nästan se om den, men jag blev ganska knockad av att den känns så himla, det känns som verkliga människor som är med i den.
Mm. Ja.
Det är nog den mest, alltså en tv-serie behöver inte vara, den kan ju vara helt flippad som Killing Eve som jag bara älskade också, men den var så fantastisk. Hon, karaktären är så otrolig, Abbys karaktär, eller det är ju baserat på hennes liv, med alla hennes nojor, och sen att det är så mycket olika queera människor som bara man inte ser i tv-serier, som bara, jag vet inte hur jag ska förklara det, men...
Men alltså det är ju, jag håller med om det, det är de här verkliga personerna, men jag tycker också att den har en så stark integritet. Alla Abbys vänner är ju flator liksom, mm. utan karaktärerna i den serien är i princip andra, queers, lesbiska. Mm. Så att det är ju mycket om hennes lesbiska bästa vän, handlar det mycket om. Det handlar om hennes ex, en tjej. Och det handlar om den här transkillen som hon träffar. Men det är inte några straighta manskompisar, utan den snubben som förekommer lite då, det är hennes systers man.
Mm, just det.
Och hon är ju inte kompis med honom, hon läxar ju upp honom och tycker att han är en dålig straight ally liksom. Mm. Så att jag tycker också att den har en integritet som inte är så lismande eller tyck om mig, kolla här, jag passar in. Och det tycker jag till exempel att Feel Good lider lite mer av. Hon ska ju ha liksom så här grabbkompisar och...
Men jag tycker det är så fint med Abby i Work in Progress. Det jag tycker om jättemycket med den är att hon är en sån otroligt nojig person. Hon har liksom OCD och massa annat säkert. Det kunde jag känna igen mig jättemycket i, och det ser man ju väldigt sällan. Plus att hon är jävligt rolig. Speciellt henne och hennes bästa kompis, deras snack emellan.
De är jätteroliga.
Liksom när livet är så här skitjobbigt liksom, och Abby har massa tvång. Och så har de ändå så jävla rolig humor emellan sig liksom.
Men även om hon mår dåligt, så hon ifrågasätter inte sin lesbiska identitet.
Nej, precis.
Snarare att hon tycker att hon är queer dyke och vill träffa en transkille. Men det handlar inte om att hon kommer på att hon är straight egentligen. Hon är inte destruktiv på det sättet. Så att jag tycker också det känns härligt att hon är liksom en flata som mår lite dåligt liksom.
Ja.
Queer dyke. Så att man behöver inte vara orolig att hon någonstans byter byter ut vem hon är. Eller, vilket ju jag också kan läsa. Det är klart att en film eller tv-serie som handlar om den förvandlingen är intressant. Och så här, men det har man ju sett. Det är det som känns nytt med den. Och som också är så här, när man själv är lesbisk och har varit det skitlänge. Så är det så här, det kommer inte hända jättemycket med min lesbiska identitet här. Liksom, utan om jag mår dåligt så är det, ja, men som du säger Pernilla, det är att man kanske har tvångstankar. Eller man har liksom andra issues. Men hon är liksom ändå, lever ju ett äldre lesbiskt liv med massa andra flator. Mm. Och att den här transkillen som hon träffade yngre och står ju också för en slags yngre queer-rörelse. Och jag tycker att det är fint också att man liksom får se mötet mellan det. Det tror jag att jag också kan relatera till.
Hörrni, jag tänker att vi kanske ändå ska ta runda av nu så att det inte blir alldeles för långt avsnitt.
Underbart.
Ja, men förslagsvis nästa gång att vi kanske ändå går in antingen om vi pratar om work in progress eller om vi tar oss an L-word. The stinky bomb of L-word.
L-word är stor.
Ja, det blir en cliffhanger som gäller oss allihopa helt enkelt. Vad vi tar upp i nästa podd. Men ja, tack för att ni har lyssnat. Och vi sitter via Zoom så att det är vad det är just nu. Men vi är i alla fall jättepeppade på att komma igång med den här podden. Eller hur?
Ja, det är grymt.
Ja.
Känns jätteroligt. Får jag bara säga en grej som jag kom på nu? Jag vet inte om det går att klippa in. Men det här med...
Kul. Tur att det inte där är ett riktigt radioprogram där man har så nyheter som börjar om 10, 9.
Fuck tack.
Vänta, jag ska bara säga en sak.
Fuck ekot. Nej, men just det här som jag sa till er, så här, är inte typiskt att det är så här daring, erotic, touching, att det är så här att man säljer lesbisk kultur med sex. Och så läste jag Hilma af Klint biografi, eller det är inte en biografi utan det är som en roman om hennes liv, och bara, det är för lite. Det är för lite. Det är för mycket om hennes konst. Fan, skit i konsten. Nej då.
Ja.
Så det är lite roligt. Man kanske...
Ja, men det är klart att det måste vara mer sex också. Ja. Absolut. Det som är så konstigt med de här blurbsen på baksidan är ju att det är så här sensation. Och så här, absolut, det är en sensationell upplevelse att ha sex. Men det är så här, det är ju inte jättesensationellt att kvinnor ligger med varandra. Nej. Så det är väl... Ja. Ja. Mer sex av...
Men det var inte bara sex, det var för lite relationer i Hilma af Klint. Skit i det. Ja, det var bara ett instick.
Jag har läst att Megan Rapinoe, fotbollsspelarens nya bok, ska innehålla lesbian drama. Och då kände jag så här, ja, men det kanske jag vill läsa. För jag har ju läst Lotta Schelins biografi och Abby Wambach. Och det är liksom, there's no lesbian drama. Det är så tråkigt.
Mm. Men jag...
vi ska bara prata om viktiga saker som fotboll och sjukdomar och drogproblem.
Ja, men jag tycker...
Bara, nej, jag vill inte höra.
Jag vill höra om Lotta Schelins migrän, eftersom jag själv har migrän. Jag tyckte det var det jag bara, hallå, nackskada, tell me more.
Ja, jag kan säga till dig att det handlar ganska mycket om hennes migrän. Hon är väldigt arg på sjukvårdsteamet som hon har jobbat med. Hon är väldigt arg på sina gamla tränare för att de har liksom pushat henne på ett sätt som inte varit bra. Hon är arg på massa läkare hon har träffat efteråt och... Ja.
Det tycker jag är jättespännande. Men också lite lesbisk drama också, såklart.
Vilket hade då? Man ju vill ha. Att man vill ha lesbisk drama.
Men blir det inte lesbisk drama om en lesbisk kvinna har migrän?
Det kan det säkert bli. Ja. Men alltså, det är väl därför som, vad heter det, alltså, det påhittade skönlitteratur och romaner och filmer är så himla bra. För att i verkliga livet vill man ju inte lämna ut sitt drama. Liksom. Man vill ju gå vidare, man vill skydda människorna som är så här. Då blir det ju docksåpa. Så det är klart att man vill ha integritet om man är... äkta person. Det är därför det är så bra att det finns fiktion.
Liksom. Nej, men, eller så är det som Lars Nyrén och skriver en dagbok om allting som händer dig. Alla tröjor du köper. Och...
Han verkar ju inte vara ett bra exempel för någon. Så att jag säger vad. Då tänker jag i sådana fall, då kan man ha en sån här Abby-dagbok som är work in progress. Att hon skriver upp allt du har i en garderob.
Just det, hon har ju alldeles...
Jag vill jättegärna prata om work in progress, för jag tycker slut, jag är inte alls nöjd med slutet.
Jag vill jättegärna prata om det också.
Nästa gång.
Jag tycker att hennes pojkvän blir väldigt snål mot slutet. Jag känner jättemycket sympati med Abby.
Och jag tycker tvärtom att hon blev skitjobbig på slutet. Och
det är klart hon blev. Ja. Ja. Men liksom, ska man bara sticka då? Då känner jag, hallå.
Ja, men
ja.
Det finns en självupptagenhet i att må dåligt också.
Ja.
Vilken bra avslutning
det blev. Jag håller det här kort.
Men du får lite att klippa in och klippa runt här. Det älskar du, va?
Nej, skitsamma. Vadå? Folk orkar väl lyssna på en timme. Ja. Alla som har tagit sig så här långt. Grattis.
Verkligen. Verkligen.
Eller så gör man som jag gör när jag lyssnar på podd. Man ligger liksom och slumrar till och så vaknar man. Lesbisk drama.
Nej, men det man kan göra är också att man kan sätta på 1,5 på hastigheten så att det går fortare om man tycker att det går lite långsamt.
Jag tror ni måste göra det när jag pratar, för jag pratar ju väldigt långsamt, tror jag. Ja, in och sen.
Men hörni, tack så jättemycket för det här avsnittet. Vi ser fram emot nästa avsnitt helt enkelt. Tack så jättemycket Pernilla Hammargren och Moa Svan. Och jag heter Therese Sandin. Hej på er!
Hej! Puss och kram!
Oh, härligt. Bra jobbat.
Och jingeln är gjord utav Sabina Värme. Kolla in Sabina Värme på Spotify.